Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Helvetes jävlar, Sigge, vad stark jag är. Otäckt. Hur man kan vara så brutalt stark i kroppen, så här magnifik på något sätt. Förstår du?
Ja, jag förstår, men länge sedan jag kände mig så.
Bara mata på. Ja. Det är som, jag är fan, det är övernaturligt. Så här, jag ska förklara. Sjukdomen tog över hemma vid. En efter en i familjen gick i däck med feber, snor och allt jävelskap. Du vet hur det är.
Mm.
Helt sängliggande, helt döda bara. I samband med detta så stack jag ut och sprang. Jag tassade iväg och det kändes så där lätt.
Ja.
Sjukt lätt alltså. Det gick inte att få pulsen. Det var som att den låg stadigt på 37.
37, just ja.
Ja, men
ja, eller 130.
Jag kan min puls ganska bra.
Ja.
Förresten, där kommer jag att tänka på dig, för att jag sprang en gång med dig, intervaller. Du sprang ju tusingar.
Mm.
Jag sprang lite kortare där, men då sa ju du efter typ 50 tusingar, jag har ingen puls.
Nej, men precis. Jag kommer ihåg det också. Det var senast jag kände mig så där starkt, tror jag.
Helvete.
Det var länge sedan.
Hur som helst, vis av erfarenhet, när löprundan känns så där svindlande lätt, så brukar det ofta ligga en förkylningsinfektion.
Ja.
Och lura bakom hörnet. Jag tror många känner igen det. Så jag var ganska säker på att nu kommer skiten att bryta ut. Nixpix. Vansinnigt stark alltså. Fortsättningsvis. Vansinnigt frisk. Viruset fick inget fäste. Immunförsvaret hos Claes Åkesson. Femstjärnigt.
Ja.
Jag har ingen större förklaring. Mer än att jag måste vara magnifik.
Jag säger passa på att njut så länge det varar. Det kommer inte sitta i så länge det där. Det
tror jag inte. Nej, det är klart att jag kommer bli sjuk någon gång. Men jag tror faktiskt så här. Jag håller mig ju aldrig undan de som är sjuka.
Nej.
Jag utsätter mig för skiten hela tiden.
Ja.
Vilket gör att jag blir stark. Va?
Ja.
Så att det, jag tror det är koden. Utsätt er mer.
Det var det jag gjorde i somras och några gånger tidigare också. Det gick inte så bra.
Det gick inte så bra för dig. Ja, det kan ju också vara så att det här är i kombination med vitlök. Jag tror ju inte på det egentligen. Alltså, egentligen gör jag inte det. Men jag gjorde ändå det. Jag gick till vitlöksflätan i köket. Tog en satans fet vitlök.
Ja.
Skala allting. Och så tryckte jag i med klyfta efter klyfta. Det var lite kämpigt efter sjätte, sjunde. Men jag tryckte, fortsatte. Och åt.
Åt du, tuggade de eller svalde de?
Jag tugga och svalde.
Ja.
Och det kanske har spelat in.
Ja.
Möjligt.
Tur att det inte var dagen innan inspelningen. Du har fått spela in själv.
Mm. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta... Elitpodden sprintar vidare. Intervallen är varje vecka. Mycket välkomna till Sveriges bästa löparpodd. Jakob, producent, tillbaka från Greece.
Väldigt härligt i Grekland, men såklart härligare att vara här.
Det är det?
Ja.
Var du på gymmet något?
Nej, men jag tog faktiskt en löptur en morgon. Inte lång. Jag vågar inte ens säga hur kort den var i Elitpodden. Men jag var ut.
En morgon. En enstaka gång alltså.
Ja, skitsamma. Tänk att vi leder alltså Sigge Sveriges bästa löparpodd. Det kunde man liksom inte tro riktigt med tanke på vår ödmjuka inställning till livet.
Nej, verkligen inte.
Hur som helst, jag scrollade lite på marknaden. Lite poddar, ja, igen. Ja. Jag tänkte jag måste hålla mig ajour.
Ja.
Inte bra tyvärr. Nej. Detta gäller ju inte bara löparpoddar, det gäller ju en jävla massa andra poddar också. De tror liksom att ja, vi sätter oss bara vid en mikrofon. Pissig mikrofon, dåligt ljud. Så man vill ju inte lyssna bara av den anledningen. Och så chattrar de planlöst. Finns ingen tanke. Jag ser ingen noggrannhet. Det stör mig lite det här. Och det jag säger nu, det står ju här i vårt manus. Det ser du ju här.
Ja, jag ser
det. Nästan så att jag läser innantill, fast det hörs inte. Jag har tänkt på det här i flera dagar att jag ska säga just så här. Och nu har jag gjort det. Så det här är ett litet tips till alla. Förberedelse är en nyckel, precis som det är om man vill springa fort på 10 kilometer. Det går liksom inte bara att göra det, utan arbete. Så, och där är vi ju överens.
Ja, ja. Helt överens.
Jag lyssnade, alltså, vi är ju inte PK någonstans känner jag nu, men jag lyssnade på en liten grej där man ställde sig frågan om löpning måste vara jobbigt.
Ja.
Det är lite klassiskt där att man pratar om, måste det vara så jobbigt? Alltså, hur ska det bli roligt? Hur gör vi löpning roligt? De här frågeställningarna gör mig alltid konfunderad.
Ja, det är lite motsägelsefullt faktiskt.
Ja, det är det. För jag vet inte, jag har i princip alltid tyckt att löpning är jobbigt.
Ja, det är väl lite själva essensen i sporten om man säger.
Och jättesällan som jag tyckte att det är roligt. Alltså riktigt roligt.
Sådär. Ja, inte sådär skrattroligt i alla fall.
Varför ställer man sig den där frågan hela tiden om?
Kanske för att man inte tycker om att springa. Skulle kunna vara en orsak.
Ja, kanske är det. Ett annat tips i flödet. Armpendling. Hur man ska pendla med armarna. Hur man ska träna på det.
Att man pendlar dem är ju bra.
Ja, det.
Om man ska springa.
Gärna inte passgång heller då. Utan
nej, den här, ja, den är svår.
Ja. Nej, men det är väl inget fel att naturligtvis ha en jävla bra armpendling när man springer. Men samtidigt känns det som att man fokuserar på fel grej. Liksom. Minns att jag har sett kinesiskor på mästerskap, de var i för sig dopade utan bara helvete, men de sprang med armarna, låg efter kroppen, det var ingen armpendling,
ja,
alls.
Nej, det var speciellt en där som var riktigt låst. Hon kanske hade fått lite tekniktips.
Tänk vad fort hon hade sprungit om hon hade pendlat rätt.
Ja, eller så hade de testat fram det där, att det var bra.
Nej, det är så, löpning, det kan man bara hålla på med, alltså egentligen, om man tycker om att det är jobbigt, om man tycker om att plåga sig.
Ja, lite så.
Annars får man lira paddel.
Eller golf eller någonting.
Ja, man får nog lira golf. Det finns inga hallar kvar längre. Hallarna är ju tomma. Eller det är väl så?
Ja, kanske på väg att bli rivna också.
Ja. Den aktuella punkten här, jag vet inte, jag har själv ingen seger att rapportera om. Men det har du, va?
Mm, ja, från Göteborg.
Ja, just det.
Hanna Lindholm vann maraton i söndags.
Mm.
Enligt plan.
Utan problems.
Ja, det var faktiskt utan problem. Det blev ganska jobbigt, det var en väldigt tuff bana. Så det, hon blev ju trött till slut. Men det var ju ändå hyggligt kontrollerat. Så.
Tyckte hon att det var roligt?
Ja, jag tror, hon tyckte faktiskt att det var ganska roligt. Framförallt tyckte hon att det var roligare än att träna. Vilket det, ja, det är ofta det. Fallet just nu faktiskt.
Det är ju lite märkligt att hon inte hann med tjejmilen innan.
Ja, lite faktiskt.
Det var inte ditt beslut då?
Nej, det jag vet inte. Det var nog bådas beslut.
Men ni kollade där på tjejmilen. Det var tuff öppning där.
Ja, och ja.
Stentuff.
Jag undrar om inte den här kilometerskylten var felplacerad faktiskt. För jag stod precis när Sara kom där. Och Sara Lahti ledde med 100 meter efter en kilometer såg det ut som.
Och vad klockade du den på då?
2.50 stod det på min klocka. Men det kan hon inte haft. Det är omöjligt. Så den måste ha stått fel. Och det var flera andra som jag tyckte sprang alldeles för fort också. Men hon sprang fort gjorde
hon. Och hon avgjorde där direkt då?
Ah, ja, det var ju färdigt direkt.
Vi tittade, och det har väl andra tittat på också naturligtvis, Ingebrigtsens splittar från guldhoppet 5000 meter.
Ja.
Herregud, alltså 2.53, första, det är inte så mycket att säga. 2.43, 2.38, 2.46 och 2.21.
Ja, det gick rätt fort där i sista.
Ja, satan.
3-4 varven där.
Ja.
Men han blev trött.
Han blev trött.
Men han kanske tyckte att det var roligt.
Han tyckte det var jätteroligt,
ja.
Tror jag.
Ja.
Speciellt efteråt. En annan som sprang extremt bra i helgen på stadion, Finnkampen, Emilia Lillemo.
Ja.
Hon är ju en av våra favoriter.
Ja, det är definitivt så. Speciellt efter helgen.
Ja, det var ett makalöst lopp.
Mm.
Och det var en makalös intervju efter.
Ja.
Den vill jag höra.
Ja.
Först ett stort grattis till segern.
Tack så jättemycket.
Personligt rekord med 11 sekunder. Ja. Hur är det möjligt?
Jag vet inte. Det är liksom, jag tror jag aldrig har blivit positivt överraskad av en idrottsprestation. Det låter hemskt, men det är bara att man ständigt tar sig högre mål. Men 9.33 trodde jag inte ens på själv.
9.33, 24 som sagt, personligt rekord med 11 sekunder. Och den näst snabbaste tiden i Sverige genom tiden är det dessutom.
Ja, ja nej, det svenska rekordet kommer nog i rika här snart. Så att Charlotta Fogberg får njuta så länge hon har det.
Det är 10 sekunder till. Vad är det liksom...
Ja, men det...
Ja, du tog 11
problem,
idag.
Höll jag på att säga. Nej, men jag kapade ju 10 sekunder från SM som bara var några veckor sedan. Så att då får jag ett år till på mig att träna skadefritt och sjukdomsfritt så kommer jag ju mycket väl ta det. Det är väl liksom bara att bli en bättre löpare. Få bättre lungkapacitet, springa mer, vad heter det, ekonomiskt. För själva hindertekniken har jag ju, den är jag ju rätt bra på. Nu trippade jag i för sig till några vattengravar här så att där kanske jag kan ta någon sekund.
Det är bra, det finns lite att slippa på då.
Yes.
Ja, bra. Tack så mycket och grattis.
Tack så jättemycket.
Befriande tycker jag.
Ja, verkligen.
Alltså det där är ju inte vanligt att man hör någon svara på det där sättet.
Hon har bestämt sig att hon ska ta det bara.
Det är också ett tips från Elitpodden. Lyssna på Emilia och lär. Mm. Kommer hon hit eller?
Jag tror det.
Jag tror det.
Ja, vi ska nog lyckas kanske.
Ja, jag hoppas det.
Ja, det hoppas jag också. Ja,
vi måste komma. Vad har vi på gång då? Stockholm halvmaraton.
Ja.
Och den kommer du att coacha under.
Mm, Johanna ska springa igen såklart. Mm. Det blir väldigt varmt såg jag.
Jaha, ja.
25 grader.
Blir hon arg då?
Nej, hon är van vid det där. Men det är klart det blir lite mer slitsamt.
Har hon tränat så här speciellt på värme?
Ja, förra året gjorde vi det ganska mycket innan VM i Eugene. Mm. Så gjorde vi det. Och hon gör det fortfarande ibland. Så kör på band, löpband inomhus med kläder, mycket kläder på och så.
Nu kommer jag inte ihåg exakt, men det fanns väl en forskningsrapport som gjorde gällande att den typen av träning skulle ge liksom någon sorts ytterligare effekt, någon sorts höghöjdseffekt.
Ja, precis. De säger det. Men det sliter lite också, så man kan inte göra det hela tiden hur mycket som helst. Det är ganska jobbigt.
En personlig reflektion här kring Hanna Lindholm. Hur håller hon ihop? Det är någonting som jag funderar på. Jag tycker hon springer väldigt, väldigt mycket. Alltså.
Ja, det gör hon. Jag fick den frågan, eller jag får den frågan ganska ofta faktiskt. Jag fick den här för några dagar sedan. När vi var på en tävling. Nej, som förra veckan var ju ett 5000 mils lopp på tisdagen och ett maraton på söndagen. Och jag tror hon sprang väl 14-15 mil ändå förra veckan. Mm. Så att, nej, hon kör hårt. Men det är inte så att hon inte känner något i sin kropp.
Nej.
Det kan jag ju säga. Jag får dagliga rapporter, ofta flera gånger om dagen, på var någonstans det gör ont.
Men, håller du tillbaka någon gång?
Ja, ibland. Fast,
inte så ofta.
Nej, hon är ganska svår att hålla tillbaka faktiskt.
En som tar det lite lugnare tror jag just nu, Andreas Almgren. Ja. Tror du väl? Vad tror du han gör nu så här efter VM och efter sista tävlingen? Liksom?
Ja,
lite skadad.
Jag hoppas att han tar det lugnt. Ja. Men ska inte vara någon om man är ute och cyklar eller någonting.
Vi kollar.
Ja.
Andreas.
Tjena Andreas, det är Claes och Sigge här i Elitpodden.
Tjena, tjena.
Hur mår du? Och hur mår kroppen?
Jag mår rätt okej ändå. Ingen superallvarlig skada den här gången. Ett par veckor off från löpning och sen är jag igång och kör igen.
Vi snackade just om det innan vi ringde dig och vi undrade lite, jag Sigge, vad Andreas gör just nu. Om det är liksom helbila eller om det...
Nej, sånt. Det är inte så kul.
Nej.
Jag har kört sån här Swift cykling nu i en 3 timmar och 20 minuter här på morgonen.
Okay.
Med en liten hård klättringsinsats. Det blir vila nu för eftermiddagen i alla fall.
Okay. Vad var det exakt för skada, Andreas?
Alltså det är som en liten stressreaktion i en tå. Alltså märkligt. Liksom, det är ett ben som inte är så... Alltså det är inte farligt egentligen. Det är ingenting som man använder direkt i löpningen utan det gör mest ont. Och det framförallt för min del var ju spikskor och kurva som var problemet. Ja. Det var därför jag kände mig ganska hoppfull inom Zürich för det kändes ju nästan eller i princip ingenting på uppjoggen när jag bara sprang rakt fram och i bra dämpade skor och sånt där. Men några varv in så började det komma igen och det kändes som att dumt läget bara pressa sig. Så får man dra i hemlomsen lite helt enkelt.
Har du hunnit reflektera över säsongen och i så fall hur har du reflekterat?
Ja, det är mycket, eller det är några höga toppar, en del dalar och en del stolpe ut får man väl säga. Jag är väldigt nöjd med mina 1500 meters lopp som jag gjort det här året framförallt med både SM-rekordet där på 3.34 och svenska rekordet på 3.32. Sen är det ju surt att jag inte får till det på 5000 i år. Det var ju Florens där när jag var på väg mot 12.55 och föll med 300 kvar. Det var skönt att inte avsluta säsongen med ett årsbästa på 13.25. Det, Men jag vet att jag har haft en hög kapacitet, så det bara egentligen försöka bygga vidare på det.
Har du sprungit om 5000 metersloppet i VM? Har du sprungit om det i huvudet många gånger?
Ja, jag delade rum nu i Zürich också med Henrik Ingebrigtsen, och vi gick väl igenom, kolla sista kilometern, och så påpekade alla fel jag gjorde.
Alltså.
Men det är liksom, det är så små marginaler där, så man kan säga att jag vill ändå träna så att jag ska vara på ett läge där jag inte behöver ha marginalerna med. Liksom. Mm. Om man kollar på hur mitt lopp såg ut, så kan man säga att det var ju tre stycken. Det var Katir, Jakob och Hagelske Bluett. De tre hade ju liksom kontroll på läget och kunde ju springa, ja, men med sin marginaler på sin sida utan att förta sig liksom, med kontroll. De övriga sex sprang ju lite med livet som insats. Så där är det ju små detaljer som avgör. Liksom. Jag tror att jag har väl 200 delar till åttonde plats och 3/10 till andra plats.
Ja.
Det är ju ett getingbo där. Mm. Så att, alltså, jag tror för min del bara, om jag hade legat i rygg på Abdi Nour i kurvan och sen inte gått ut för upploppet utan bara hållit där, så hade jag nog kunnat gå vidare. Men det är sådana små grejer. Jag gör ju ett bra lopp. Jag har ju 54 låga på sista varvet. Jag har sista kilometer på 2:23. Det brukar räcka för final.
Ja.
För det är hög klass nu.
Hur tänker du nu? Alltså, hur ser motivationen i ditt huvud ut inför höst, vinter här?
Men jag är ju väldigt taggad. Det är väl en av anledningarna till att jag faktiskt tränar nu. Jag tror att det här säsongsvila och sånt är ju, det är framförallt mentalt, om man känner sig liksom urladdad och behöver liksom återställa. Nu får jag ju liksom vila från löpningen genom att jag cyklar och sånt. Så jag får ju liksom ändå återhämtning för liksom skelett och leder och sånt här. Jag är väldigt taggad på att verkligen satsa hårt för nästa säsong. Jag har tänkt att inte köra en inomhussäsong nu i år, utan verkligen bara bygga för att kunna vara så bra som möjligt till utomhussäsongen nästa år.
Cykel nu, hur länge sitter du på den och när är det dags för löpning igen?
Förhoppningsvis så är jag igång och börjar springa igen någonstans månadsskiftet, september-oktober. Så det är inte så lång tid här. Men då ska jag försöka få upp ganska många timmar. Jag ska eventuellt ta ett litet snack med Mattias Räck, han cykeltränar lite senare idag. Eventuellt, jag tänker det finns en klättring där på Swift som heter Alp de Swift, en replik av Alp de Santoren. Jag tänker att det är alltid kul att ta något litet mål under liksom alternativträning, så jag kanske har att försöka klättra den så snabbt som möjligt i slutet av skadeperioden. Så eventuellt att jag ska få ett litet program av honom för det. Det är bara att hitta på grejer som gör att man känner sig motiverad. Liksom. Men det blir ganska många timmar helt enkelt. Jag har väl de tre senaste dagarna här snittat på 4 timmar. Ja. Ungefär.
Det är inte så mycket viloperiod.
Nej.
Nej.
Men det är lite så att just nu så kör jag lite att, som jag känner för det, är jag trött, seg, då vilar jag. Liksom. Jag har inte något fast program helt enkelt. Utan vi kallar det för frilek här.
Ja. Andreas, stort tack för att vi fick störa dig en kortis, och lycka till med fortsättningen här och när du kommer igång med löpningen igen på allvar. Det är spännande att följa.
Tack så mycket. Ja. Tack.
Ha det bra.
Ha det fint. Hej.
Du måste ju gå igång på klättringen där.
Nej, inte att han sitter på Swift. Jag förstår inte det.
Nej, har inte du gjort det?
Det är ju över 20 grader och sol ute och han sitter inne och cyklar 3,5 timmar.
Ja, det är sant.
Det tycker jag är obegripligt.
Bra för huvudet kanske, bra för skallen.
Ja, eller inte. Kanske.
Men du satt väl så också?
Ja, fast jag var ju dålig på det, så jag sålde den där.
Alltså.
Jag köpte en jättefin sån här cykel.
Aha.
Men den sålde jag bort nu i våras.
Men blev du knäpp eller vad?
Nej, men jag tycker det är så. Det är ju, man blir ju hjärnskadad.
Ja, jag menar det.
Ja,
det är inte det jag sa.
Ja, precis. Inget bra.
Statusmässigt är ganska kort punkt i den här podden. Du har cyklat utomhus, ska vi säga nu. Jag har sprungit, det är helt ointressant. Mm. Men du stötte på ett vildsvin. Det tycker jag ändå är intressant.
Ja, igår faktiskt.
Ja.
Det var en väldigt speciell upplevelse. Jag stötte på vildsvin i Spanien när jag cyklade där i somras. Ja. En hel familj med små vildsvinsbebisar som sprang i vägen. Det var lite läskigt. Men det här var dött vildsvin.
Det var dött vildsvin?
Ja, jag tror det i alla fall. Eller så låg det och sov, jag vet inte.
Ja.
Bakom ett elskåp på gamla Nynäsvägen bort mot Nynäs när jag cyklade igår.
Och du kissade på vildsvin?
Ah, jag var på väg att göra det faktiskt. Men jag vände väldigt snabbt och hoppade på cykeln. Jag blev livrädd alltså.
Ja.
För att, ja, det var lite oklart om det levde eller inte.
Mm. Ja,
jag tror det var dött faktiskt. Någon har kört på det och slängt det där bakom i elskåp.
Mm. Kanske en cyklist.
Ja, kan ha varit.
För att det hände.
Ja, fast jag vet inte fasen om en cyklist kan ha en jävligt vildsvin faktiskt. Det är nog värre för cyklisterna.
Där har en poäng.
Ja.
Äntligen. Ja. Nej, jag skojar bara. Elitpodden är sponsrad av Lidingöloppet. Detta fantastiska terränglopp. Ett lopp som vi tycker om.
Ja.
Väldigt mycket. Ska du springa 30K i år?
Nej.
Ska du inte? Ska inte jag heller. Men man vill ju ändå. För att det är ju ett mäktigt lopp.
Ja.
Känner du inte det?
Jo, jo, jag skulle jättegärna vilja springa om jag kunde.
Och jag säger det igen till er som ska springa. Gå inte in i tankevurpan där ni får för att buffra tid första halvan som jag gjorde en gång. Det är en extremt dålig idé. Den taktiken har du aldrig kört än?
Nej.
Inte så uttalat?
Nej, inte så uttalat faktiskt.
Nej, bra. Hur som helst, snart dags, inte nu till helgen, den 23, va, går 30K.
Ja.
Sen är det ju fredag, lördag, söndag som det är många lopp som inkluderas i den här helgen. Christer Svensson är generalsekreterare för Lidingöloppet och Christer är med oss på telefon.
Tjena Claes.
Tjena Christer, hur är läget?
Det är bra.
Hur går förberedelserna inför Lidingöloppet?
De går bra, tycker jag. Det är full fart. Ja, men löparna är tillbaka till stor del. Så att, vi är förhoppningsfulla att det ska bli en fantastisk löparfest.
Hur stor apparat är Lidingöloppet, Christer? Alltså, det är ju många lopp i loppet, så att säga.
Ja, det är en hel helg. Det är 3 dagar. Och vi börjar ju på fredag med skolstafetter och det vi kallar för rullet och ruset för de som har funktionsvariationer. Och så har vi också en liten 5-kilometers lopp på fredagkvällen.
Mm.
Så det är full fart från fredag och sen så kommer lördagen då vi har våra stora lopp och sen så har vi söndagen där det är barn och rosa bandet-loppet.
Du var inne lite på det inledningsvis här. Hur skulle du beskriva intresset? Ser vi ett ökat intresse för Lidingöloppet igen?
Ja, men det måste man säga. Alltså, vi har haft några tuffa år med pandemi men nu är det definitivt på väg tillbaka. Vi är inte riktigt tillbaka där vi var innan pandemin men tar stora steg så att det är betydligt fler löpare i år än vad det var förra året. Så att, absolut. Sen har vi ju, det är ju många lopp under den här perioden. Några hade ett nytt lopp. Våra kollegor i Göteborg körde ju en maraton här förra veckan. Så där var det ju ganska många som sprang det som normalt inte springer ett sånt lopp då. Så att det påverkar ju helhetsbilden.
Det som är viktigt att säga här i Elitpodden, Christer, det är eftersom det är lite tid kvar till Lidingöloppet än så länge. Det finns ju naturligtvis möjlighet för folk att haka på som känner att suget kommer.
Ja, men så är det definitivt. Man får ju höra ibland så, nej men i år ska jag springa i Göteborgsmaran eller Stockholm halvmaran. Och då säger jag till alla, och det säger jag med utgångspunkt att jag själv har varit motionär som har sprungit ganska mycket. Att har man formen, det känns bra på något av de loppen, så är det ju, då är det ju slöseri om man inte använder det på Lidingöloppet också. Så att man skulle vara slutkörd så inte kan springa 3 eller 2 veckor efteråt, det köper jag inte riktigt, utan jag tycker att man ska springa Lidingöloppet också.
Det tror jag Sigge skriver under på också här, för att du tränar ju Sigge, Hanna Lindholm, hon springer en hel del.
Ja.
Hon blir aldrig trött.
Nej, hon sprang Göteborg maraton och hon springer Stockholm halvmaraton och Lidingölopp.
Ja,
det funkar ju. Levande bevis på.
Christer, du är relativt ny på posten som generalsekreterare där. Hur vill du utveckla Lidingöloppet?
Ja, men jag är ju ny på jobbet, men jag är inte ny med loppet. Jag är ju uppvuxen på Lidingö och har sprungit alla klasser och lopp som Lidingöloppet har. Och jag har varit funktionär och jag har tittat på loppet. Och det är ju kombination av att vårda det här fantastiska varumärket som har funnits. Nästa år firar vi 60 lopp, vilket blir ett jubileumsår nästa år, 2024. Det är en kombo av att vårda det och utveckla. Så att, övergripande ser jag ju att vi kommer att ha vår bas med 30 km och 15 km. Men sen vill vi utveckla med nya lopp, nya aktiviteter, göra det till en folkfest för Lidingöborna, stockholmarna och men hela Sverige. Det som skiljer oss kanske från andra är ju att vi är ett natur och ändå får man säga terränglopp fast så nära city. Där är vi lite unika, vilket vi vill fortsätta utveckla.
I alla tider så har du pratat om vad som är jobbigast, ett maraton eller Lidingöloppet. Vad tycker generalsekreteraren?
Alltså jag tycker, det beror ju på att jag bor vid Lidingöloppsbanan och springer den hela tiden. Jag tycker ju att en maraton är ju ändå lite jobbigare. Sen så ska man ha respekt för att det är kuperat. Och där kan Per 100 gånger mer bättre än mig hur man lägger upp träningen för det. Men det rådet jag ger ändå alla, det är ju att Ja, men spring i lite backar, känn på både uppför och nerför. Nerför nästan ännu jobbigare för de som är ovana. Så att känn på det innan så klarar man det absolut.
För jag säger, det är ganska mycket brant utför.
Ja, nu är det. Värst är ju mellan Fågludde och Grönsta tycker jag. Ja. De där är extremt branta backar.
Frågan också, Christer, om vad det blir för väder, vad det blir för förutsättningar. Vad vill du ha? Vill du ha sol och varmt eller vill du ha regnigt och jävligt?
Den finns det ju olika svar på. Som nu övergripande ansvar, så om jag ser på helheten med publik, funktionärer, löpare och allting, så vill jag nog ha en härlig krispig septembersoldag. När jag själv bara sprang och bara behövde ta ansvar för det, så jag gillar ju lite när det är lite tufft och tycker att det är lite roligt när man får ta in och man kan ha minnen av det. Så att jag kommer nog vara nöjd oavsett väder, måste jag faktiskt säga.
Men om Elitpodden här tycker att det är roligt, om det blir lerigt och jävligt, så är det okej för dig?
Det är faktiskt okej.
Ja,
jag vet i och för sig inte vad Per och Hanna säger som är elit. De vill nog inte vara det, men...
Ja, hellre lite grisigt än för fint väder faktiskt.
Ja, så är det så.
Ja,
det ser du. Bra, Christer, stort lycka till med de fortsatta förberedelserna inför Lidingöloppet. Så hörs vi snart igen, hoppas jag.
Ja, men det gör vi. Får jag bara passa på att säga också. I år så direkt sänds loppet 30 km i TV4 Play. Så att för första gången så är det tillgängligt för alla att titta på loppet. Och där kan man ju följa framförallt eliten. För att det här heter ju Elitpodden och vi tycker att bredden är jätteviktig, men även eliten är jätteviktig och spännande att följa.
Den sändningen ska man absolut se. Och jag tycker liksom även tidigare år att ni har gjort jävligt bra tv-sändningar från Lidingöloppet. Och det lär ju bli ännu bättre i år då.
Ja, vi försöker snäppa upp den ett snäpp. Så det hoppas vi på.
Tack snälla Christer. Ha det så bra.
Tack själva.
Hej hej.
Ha det bra.
Hej hej. There'll be a golden letter reaching down when the man comes around. Några siffror, gott folk. 26 SM-guld, 2 VM-silver, 1 EM-silver och 1 EM-guld. Och nu talar vi sprintmedaljer, men numera springer han långt. Välkommen Johan Wissman.
Ja, men tack så mycket. Fina ord.
Ja, men de är ju sanna.
Ja.
Men du, att vara sprinter och sadla om till långlöpare, det kan inte vara jättevanligt.
Jag har faktiskt ingen aning. Om man ska gissa så nej, kanske inte så vanligt, men jag vet inte. Jag kan inte grunda det i någon fakta, för jag vet inte.
Nej, för jag trodde sprinters blev, det här är ju min bild, jag trodde sprinters blev just sprinters för att de inte gillade att springa långt.
Ja, men exakt. Men så har jag ju alltid varit en långlöpare i en sprinters kropp. Så att...
Ja, det är så. Du har sagt det tidigare, har du liksom haft en drivkraft tidigare att springa långt?
Ja, men när jag var yngre så körde jag allt möjligt, både kort och långt. Och sen så var jag duktig på sprint. Och hyfsat duktig på att springa långt också, men då blev det ju sprint, för det var lite skönare och roligare då. Men jag har väl alltid haft lite så här böjning åt det hållet, att jag tyckte det var roligt att springa liksom, även långt.
Det är första gången vi har en som liksom är sprinter i grunden.
Ja,
som
verkligen. Gäst. Jättekul.
Vi har inte det där explosiva i oss.
Mm, inte riktigt.
Säg inte det, säg inte det.
Men du, steget från ett liv med sprint till ett liv med, alltså, som går mot ultra, hur skulle du förklara det? Steget.
Nej, jag slutade ju som aktiv sprinter då var jag väl i 35, 2017. Ja, men jag var väl ganska sugen på att sluta, men jag tvingades ändå sluta mitt i säsongen 2017 på grund av en hälsporre liknande skada. Så det gjorde att jag liksom tvingades lite att vila under några år, ta det lite lugnt. Alltså jag vill inte sluta träna, för jag älskar att träna, så att jag tänkte jag kommer nog börja springa ganska mycket sen när jag slutar med sprint. Men då kände jag att jag ska ta det lite lugnt med det, för så fort jag börjar så kommer jag bara sugas in i det. Så då måste jag ta det lite lugnt, alltså läka ut kroppen. Alltså jag var ju sliten efter 25 års sprintande, otroligt sliten. Jag kände att jag behöver ta det lite lugnt i träningen, så att jag inte bara går på och börjar direkt in i någonting nytt direkt. För då kommer det säkert funka ett tag, men sen kommer jag liksom... började dras med skador. Så jag försökte vara lite smart i det. I samma veva så började jag jobba heltid och fick barn och så det följde sig naturligt också kanske att ta det lite lugnt. Men sen efter en 2 år och sånt där så bestämde jag mig för att nu ska jag börja springa igen och bygga upp lite. Så då började jag springa varje dag. Alltså en 5 kilometer sådär. Och sen året efter så blev det väldigt dubbla och sen började jag omgärda mig med människor som också tyckte det var roligt att springa, och så började det öppnas upp en ny värld att man kan springa liksom i flera dagar.
Men hade du liksom då det här långsiktiga tänket som du hade under din aktiva karriär med liksom din tränare Kent, hade du det här långsiktiga perspektivet även när det gäller att börja springa långt?
Jo, alltså det hade jag väl på ett sätt då. Och det handlar ju inte om någon elitsatsning, men jag kände så att jag tror att jag kommer vilja liksom ändå testa att springa lite. Och skadad, det har jag varit tillräckligt. Ska jag liksom få ett hållbart liv framåt och kunna träna och ha det bra, så måste jag vara lite smart. Mm. Och då försökte jag vara lite klok, vila ut kroppen och sen liksom börja stegra sakta.
Men den där smarta genen, att så här skynda lite långsamt, den kanske vi skulle behöva lite mer av.
Jag känner att jag har...
Du har fått den.
Inte riktigt faktiskt.
Vi har ju pratat lite liksom om ultra här, och jag ska inte säga att vi har varit nedlåtande, har vi inte varit, utan mer att vi inte riktigt förstått grejen med att springa så där fruktansvärt långt. Nej. Vad är det som är grejen med att springa fruktansvärt långt?
Ja, nu skulle jag säga att jag har inte gjort det så många gånger. Jag har ju testat, jag sprang den här Kullamannen förra året.
Den är tuff.
107 kilometer, det var tufft. Men det är enda gången jag har gjort det. Sen har jag väl sprungit en så här 5-6 mil på träning också. Men jag gillar att springa och det har blivit bara mer och mer. Och sen är det väl sådär, ja, alltså jag märker ju, kör jag tuffa intervaller och springer snabbt, då mår inte min kropp jättebra. Men springer jag långt och länge så funkar det. Så det blir det väl så att man drar sig till hållet lite mer. Och sen, jag vet inte, jag tycker det är kul att springa millopp också. Och någon gång kanske jag försöker maxa på någon 5000. Och sen även testa mig att ta igenom en sån här 100 miles. Det har varit kul att bara uppleva det. Men jag har ju liksom inget så att jag ska vinna loppet eller att jag ska ha en viss tid. Det blir mer än att ta sig igenom loppet.
Så men kan du vara lockad över ett sånt här lopp som det klassiska loppet som nyligen avgjordes med målgång i Chamonix, 17 mil?
Absolut, men kanske inte just nu. Men jag träna lite backträning först då.
Ja.
Klättring.
Hur lägger man upp träning inför en sån grej? För jag vet att du har kompisar som sprang där.
Ja, men exakt. Jag har ju lite träningskompisar som håller på med sånt och har gjort det länge. Ja, det är ju att vara ute och springa långa pass då och då. Och sen tävla ofta, märker att de gör just på de där sträckorna. Det är svårt att träna sig till så långa sträckor. Man får göra det på tävling. Men sen spenderas väl en och annan timme i Hammarbybacken. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Alltså framförallt man ska köra en sån som i Chamonix där det är 10 000 höjdmeter. Då måste man ju liksom hålla på och gå och springa i backar, annars blir man ju inte bra på det.
Nej.
Så det är lite annan typ av träning antar jag.
Du gjorde debut på maraton här för några dagar sedan.
Ja,
i stämmer. Helsingborg. Vad blev det? 306?
306.
Det är bra debut alltså.
Jag tycker det är jättebra.
Är du nöjd?
Ja, jag är jättenöjd.
Ja.
Jag hade inga, jag visste inte alls liksom. Det enda jag kände att det var väl det där lugnet och långsiktigheten av att jag får ta det lite, jag tror jag ska ta det lite lugnt i början och inte spänna liksom för hårt. Det finns ju en magisk gräns, antar jag, att springa under 3 timmar, och det tänkte jag, det kanske kan funka, men förmodligen inte första gången. Sådär. Så att det var inte så att jag gick stenhårt för det, utan jag försökte mer hitta ett högt tempo som jag kände jag skulle kunna hålla. Och ändå kanske också försöka njuta lite av första maraton jag gör, och inte bara liksom, gå in i väggen efter 5 kilometer. Försökte vara lite så klok.
Hur mycket driv har du idag så att prestera? Hur viktigt är det att jag ska fan prestera?
Inte jättemycket egentligen. Alltså grunden sådär är att jag tycker det är så sjukt härligt att springa. Ibland har det nästan varit som en medicin liksom, när man är stressad hemma med unga som skriker och det finns ju inget bättre än att jag ser ut och springa en timme eller sådär. Men prestationen, det är nog lite sådär. Ja, jag tycker fortfarande det är kul att utmana mig själv, och det här är ju liksom lite ny mark för mig. Jag stod väl och vacklade ett tag, så kanske ja, men ska jag satsa på en veterankarriär här på 400 meter? Nej, det där har jag gjort. Så det här lockar lite mer, och jag mår ju bra av det liksom. Jag kan träna ganska mycket och hårt utan uppenbarligen en väldigt förlåtande kropp än så länge. Den har väl stärkts av alla tuffa träningspass man har gjort genom åren. Så att det funkar liksom, jag tycker det är skoj. Sådär. Men jag försöker göra lite roliga utmaningar liksom, så utmana mig själv och springa riktigt långt någon gång. Se var gränsen går för vad min kropp klarar. Liksom. Och sen någon gång kanske kan vara kul att testa vad jag springer på ett mil och sådär också. Men träningen ska, för mig ska liksom vara lustfylld och ske väldigt mycket på inspiration. Det är inte, jag har inte ingen jättetydlig så här struktur i, utan jag springer bara varje dag. Och jag springer det som kroppen pallar för dagen lite. Sådär.
Men det är jobbigt att springa?
Ja, ibland.
Men just det där ser jag att ha en drivkraft att liksom testa lite mer äventyrliga grejer, den kan jag känna, den tror jag du också känner att man har. Inte att man vill prestera på något 10 kilometers lopp, men kanske, jag menar, du har ju pratat om, du ska, kan vi inte cykla ner till Portugal?
Jo, tillbaka. Cyklingen är så för mig lite. För jag känner igen det där faktiskt. Man kan ju cykla långt. Mm. Så när jag cyklar så cyklar jag väldigt ofta långt. Just för det. Ja. Det är lite som det Johan berättade med löpningar. Liksom man vill se hur långt kan man komma, hur fort kan det gå. Kanske när man cyklar så är det lite så där hastighet och så. Men jag kan också känna igen mig i det där att liksom, att tävla. Jag försökt tänka tanken, men så, nej, det är nog inte riktigt det som är grejen. Nej. Det är mer så att kanske tävla mot sig själv eller så, se vad man fixar. Liksom.
Jag tänkte, Johan, på dina snabba muskelfibrer eller din explosivitet. Med tanke på att du har det så borde du kunna göra riktigt bra på 5 kilometer, 10 kilometer.
Ja, kanske det. Alltså, vad är riktigt bra? Jag vet inte. Jag tror inte jag kommer till OS.
Nej, jag menar inte så. Men jag menar att du kan göra en jävla bra tider.
Ja, alltså jag tror nog att jag har hyfsat fallenhet för det. Och jag känner mig ganska ung fortfarande, även om jag är över 40. Mm. Det är mer att jag ska ha viljan till det. Alltså jag pressar mig inte jätteofta så hårt i träningen. Skulle jag liksom lägga en jättestrukturerad plan mot att bli bra på 5000 och börja köra riktigt tuffa intervaller och liksom lägga ner min själ i det. Ja, då hade jag säkert kunnat göra en hyfsad bra tid, men vad vet jag inte liksom.
Det här med explosivitet och snabbhet, är det någonting som man bara har eller inte har från början?
Nu är inte jag någon superexpert i det, men det är klart det är mycket genetik i det. Man har ju en viss muskeluppsättning och sen formas det ju lite. Jag var med i en studie och en muskelbiopsi efter jag hade, eller på slutet av min karriär. Och då såg man ju att jag låg ändå, hade ju inte så extremt explosiva muskler som många andra sprinter, så det har jag ju känt hela tiden att jag är en ganska bra mix liksom mellan, jag har alltid haft uthålligheten också liksom, och jag har aldrig varit den explosivaste av sprinter, så jag var ju ofta efter liksom i start och sådär. Så jag har haft en bra mix i det där. Jag kände ju tidigt att jag var ingen 60- och 100-meterslöpare. Det fick ju bli 400. Det var inte självvalt helt och hållet. Jag valde den grejen när jag kände att jag skulle kunna bli bäst i, och det råkade bli 400. Men det var väl just för att jag hade lite fallenhet för uthållighet också.
Vad säger du om det, Sigge, som coach, just att utveckla snabbheten och explosiviteten hos långlöpare? Hur svårt är det?
Men det går ju, såklart. Men det går inte att komma hur långt som helst. Det är lite annat än uthållighet, för det är snabbheten, det tar ju liksom, det finns någon begränsning i det. På uthålligheten så finns det i princip ingen begränsning. Det är så jäkla träningsbart alltså, för de allra flesta i alla fall. Så det är liksom en sorts oändlig resurs, och det är inte snabbhet.
Jag tänker på, jag tror vi nämnde det tidigare någon gång, Mustafa Mohammed, där man ju jobbade, där Friberg jobbade stenhårt med hans snabbhet.
Ja.
Och där han naturligtvis blev bättre.
Ja.
Men ändå så nådde han inte upp till en nivå där han kunde kriga på mästerskap.
Han var så fantastiskt långsam redan från början.
Ja,
de sa ju det. Eller Ulf har väl sagt det, tror jag också. Att det, han var verkligen exceptionellt långsam. Alltså. Och kan ändå göra 4.00 på milen. Det är ganska bra.
Det är ganska bra. Johan, du blev brandman till slut.
Ja,
hur kom du fram till att brandman ska jag bli?
Jag hade väl ingen så tydlig plan. Liksom. Jag satsade ju helhjärtat på friidrotten under väldigt lång tid. Och började liksom fundera lite mer så när man kom upp i 30-årsåldern. Var liksom, vad ska jag göra efter? Och sådär. Hade pluggat lite ekonomi, ingen hälsa utbildning, men pluggat lite ekonomi och började jobba hos en sponsor, en bank. Sen hade jag väl, just där med brandman, hade jag väl haft lite i bakhuvudet emellanåt. Tänkte att, ja, det var inget jag ens tänkte på egentligen, för det, jag tänkte att jag var för gammal för det. Men på slutet av karriären så tränade jag med Håkan Andersson i Sundsvall, och han jobbade som brandman när jag tränade med honom. Så att efter lite snack med honom och sådär, så peppade han mig till att söka mig till det yrket. Så att jag började plugga liksom igen, det sista året som jag var friidrottare.
Har det någonting med att göra att det yrket liksom är en adrenalinkick i vissa lägen?
Ja, men lite grann kanske så, men det var nog mer att det var ett, ja, men det är liksom ett yrke där man får vara aktiv. Det är liksom, man vet aldrig vad som händer när man går till jobbet. Lite varierande arbetstider, man får hålla sig fysiskt aktiv och ja, men, och det är så att jag såg en möjlighet att kunna kanske kombinera det på något sätt med att träna lite eller att liksom jobba med idrott på något sätt, eftersom man är ändå ledig en hel del på dagtid och sådär. Ja, men så det var väl många skäl liksom. Just att jag behövde göra något liksom riktigt meningsfullt sådär yrkesmässigt, och det passade mig bra. Söker mig dit.
Fråga från producent Jakob. Har du blivit bra på innebandy?
Ja, lite bättre. Men långt ifrån bra enligt mina kollegor.
Om vi går till det allvarliga, vilka är de tuffaste situationerna som du har varit med om som brandman?
Det är ju tufft att komma ut på olycksplatser där människor är drabbade i olika slag. Det kan vara fruktansvärt. Jag har jobbat i 6 år Och har väl ändå, så jag har ju sett en del som jag har väl ändå varit ganska förskonad från det allra värsta så, som man har hört från många andra kollegor och sådär. Men under ett långt arbetsliv så lär man väl tyvärr kanske se det mesta. Men...
Mm. En grej som jag är nyfiken på, för du nämnde svåra olyckor där. Alla skaffar ju elbil, man ska ha elbil. Vid olyckor så har jag fått uppfattningen att det kan vara problematiskt för brandmän. Liksom om du har en elbil kontra en vanlig bensindriven bil. Om det är svår olycka, ni är tvungna, det sitter folk fast i bilen. Har jag rätt här på något sätt?
Jo, men man behöver ju tänka lite annorlunda, absolut. Med, alltså både en krockad elbil men även en elbil som brinner, så behöver vi ju tänka oss för lite. Vi utbildar oss på det ständigt och försöker lära oss. Och sen får man ofta snabb information av vad det är för typ av bil när vi kommer fram, så att vi vet om det är. Vad det är för typ av elbilar eller så. Mm. Och även då vi bränder bilar, så är det ju bra att veta om det är en elbil som brinner. Det kan vara lite annorlunda. Ja.
Men jag blir orolig för framtiden. Jag tänker på alla laddstolpar liksom nere i garage i Stockholms innerstad, i gamla hus. Och att det liksom ska bli kaos.
Ett inferno.
Ja, men det känns som att det är en jobbig framtidstänk jag har. Jag vet inte om det är den risken, om du ser den risken.
Jag får nog sitta och gissa lite i så fall, för det är nog ingen som riktigt vet. Men jag tror just med elbilar så är det väl, även om det sker då, så jag vet inte om det är i så jättestor omfattning. Vi får väl se vad framtiden...
Jag kan tona ner min oro kanske.
Nej, jag vet inte. Jag grundar i någon typ av gissning. Vi får väl se liksom vad framtiden bär med sig.
Det är inte många som förstår att det här är en löparpodd just nu.
Nej, vi tappar den lite.
Tillbaka till din karriär på löparbanan. Hur reflekterar du så här med perspektiv på alla åren inom friidrotten och det du presterade? Är du stolt och nöjd?
Ja, men självklart är jag stolt och nöjd. Absolut. Och känner ju såklart att många grejer jag gjorde fel, många grejer jag kunde gjort bättre, men samtidigt så gjorde jag ändå tillräckligt många bra saker för att jag ska vara nöjd. Liksom. För det är svårt att hålla på med någonting i 25 år och göra allt rätt. Sådär. Och jag tycker väl att jag fick uppleva tillräckligt mycket, även om, som sagt, framförallt på slutet av karriären. Sådär. Jag fick ju lite skador på slutet och det hade man väl helst velat undvika, men det är inte så lätt det där. Det är ju det som är nyckeln liksom, i idrott, att hålla sig skadefri, och det är ganska få som lyckas med det. Så
att, Känslan är att liksom när man läser lite om din karriär och hur du tränade och liksom det långsiktiga tänket, att du verkligen gjorde precis allt som du kunde göra för att bli så bra som möjligt. Det skulle man kanske annars kunna tänka efter, ja, fan, jag kunde ha gjort så där, jag kunde ha provat det, men det känns som om du hade liksom, du gjorde allt.
Jag tror nog att vi fick ut rätt så mycket av, alltså, maxet. Alltså, sen kände jag, när jag väl liksom kom upp till så här, toppen på 400 meter så vart det liksom ganska, det vart väl bara 2-3 år så där innan jag skadade mig. Vilket ju, och då var jag ändå 27 sådär, så att det är klart att det hade satt sina spår liksom, all träning. Men jag kanske blev lite för girig och tränade lite för hårt på slutet. Det kan jag så här känna efter att jag kanske inte hade behövt liksom öka ännu mer.
Hade du inte provat att trycka lite till, så hade du inte vetat vad gränsen gick heller riktigt. Så att det är ju lätt att säga efteråt. Lätt att vara efterklok på den alltså, punkten nu.
Exakt. Jag tror väl kanske inte att jag riktigt nådde mitt max där på 400. Alltså, men vi snackar ju tiondelar liksom, av sekunder. Jag kanske skulle kunna bli lite bättre. Men alltså, hur många får uppleva det? Att nå sitt absoluta max i idrott, det är inte så lätt liksom, att uppnå det.
Det är väldigt svårt. När du hade dina bästa år så var det rätt hård konkurrens. Va? Det är ju alltid såklart på en global nivå på 400.
Det var absolut hög nivå, det var det ju. Mm. Men det är det ju nu också. Sen var det väl några år, kanske något efter, där det var lite lägre. Sådär, men om man ser det, ja, det går ju i dalar i alla grejerna. Ja. Men det, absolut, det var ju tuff konkurrens då.
EM-guldet kom i Turin 2009.
Ja.
Den mästerskapsmedaljen, var är den placerad?
Ja, i en skokartong.
Alltså, är det så? Är du sån?
Nej, jag vet inte vad jag skulle ha någon annars.
Det svenska nordiska rekordet har du på 400 meter förstås. Det är, om vi tittar på årsbästa nu i Sverige, så är det inte riktigt på den nivå som du var.
Nej, inte just det år, i alla fall.
Nu har vi för sig lite på gång på sprint på 100 och 200 meter, men totalt sett kvaliteten sprint Sverige idag, vad säger du?
Jo, men det skulle jag säga är ganska, det är rätt hög nivå, framförallt på 100 meter är ju väldigt hög med Henrik Larsson, men även bakom honom. Det är ju många som har sprungit snabbt. 200 är det ju samma person ungefär, och det finns en hel del folk som är lite skadade som också har sprungit snabbt senaste året. Sen 400 meter är ju en väldigt duktig kille som inriktar sig mer på 400 meter häck. Men han har ju också sprungit jättesnabbt och tagit medaljer på inomhus-VM och EM, så att på 400.
Är det så? För att vi pratar ju väldigt mycket om medel- och långdistans. Där har det ju hänt oerhört mycket, Sigge.
Ja, det är det bästa någonsin. Ja. Men det beror ju alltid på hur man mäter det där, liksom toppbredd och bredd. Men ja, nej, men där är det jättebra. Men det är som Johan säger, 100 meter nu på SM till exempel på manliga sidan var ju jättebra klass på. Mm. Det var ju rätt unga killar också som sprang bra.
Vikten av att flera är där och krigar på liksom en hög nivå måste ju vara fundamentalt viktig.
Jo, men absolut. Visst är det det. Alltså det gynnas ju av alltså både där och då att man har konkurrens, men sen också återväxten. Att man är duktig på grejerna i ett visst land. Det liksom driver ju framtiden sen med alltså, barn och ungdomar som ser idoler som håller på med idrott. Sådär. Jag var väl kanske lite ensam i Sverige just när jag höll på. Alltså, vi var ju många. Vi var ju runt och sprang stafett och grejer, men det var väl kanske en sekund i alla fall ner då, till nästa så. Men jag var väl ganska duktig på att tidigt komma ut och mäta mig liksom med europeer och världslöpare och sådär. Även om man fick mycket stryk i början, så det var viktigt att komma ut och liksom, ja, inte tro att man var bäst, utan det var en liten bit att vandra och ganska mycket träning för att liksom nå upp ut i världen. Så att säga.
Mm. Utrustningsbiten, det har ju skett en hel del där med skorna inte minst. Du springer väl, vad springer du för skor nu när du springer långt?
Ja, det är lite olika varvar med massa olika. Det är inget speciellt. Jag har faktiskt inte testat någon karbonsko.
Har du inte?
Nej, jag tänker ha det kvar sen. Ska
pass. Så du sprang inte maran i karbonsko? Alltså?
Nej.
Oj.
Vad är det, tror du, i tid?
Sub 3 direkt, tror jag. Det kan vara det.
Och en snabbare mara kanske.
Ja, det också, såklart. Men nej, men det kan ju göra jättemycket. Nu vet jag inte vilka skor du hade, för det finns ju olika bra skor utan karbon också, såklart. Mm.
Men den typen av skor som finns nu, om du hade använt den, tror du, liksom under din aktiva karriär på bana, hur mycket bättre hade det blivit då?
Just den här revolutionen med karbonskor har ju, när man läser om det så sägs det ju att det gör ganska mycket på ett maratonlopp. I alla fall vad jag har hört, att det kan göra till och med flera minuter. Eller, alltså det har ju ändå skett någonting, märker man. Och det är ju en helt annan typ av sko från alla leverantörer idag. Men när det gäller sprint så har man väl inte riktigt, man har inte riktigt kollat på det. Om det har gjort någon skillnad eller inte. Just med, för man har ju samma typ av material där i skorna. Även om de inte ser så jätteannorlunda ut. Men när jag höll på så tyckte jag ju ofta att mina spikskor var för mjuka. Alltså jag behövde ju en hård sko som höll mig liksom uppe. Och jag tror ju att den här typen av sko som jag ser på, framförallt en sån Karsten Warholm, det tror jag hade passat mig väldigt bra. Sen hur mycket det gör i ett sprintlopp, det vet jag inte. Men jag får ju känslan av att det skulle nog hjälpa mig lite grann i alla fall, tror jag.
Hur mycket har det här med liksom löpsteg att göra? Eller hur man springer, hur mycket hjälp man får av den nya skon?
Det är väldigt mycket, tror jag. Och det är så att jag vet inte, på de här maratonskorna eller tennisskorna för asfalt, där har man gjort mätt rätt mycket, många olika studier och så, men det blir ju rätt komplext då, därför att löpstilen spelar ju också roll, såklart.
Mm.
Det som pratas om är ju att det påverkar också på bana, alltså medeldistans, definitivt medeldistansskorna, men säkert också på sprint. Mm. Men jag tror inte, jag vet inte hur mycket de har studerat det. Det spekuleras väl lite om 400 meter häck, att skorna där har rätt stor betydelse och att det ska göra med att de ska över häckar och hur högt de kan ligga i steget och så när de blir trötta, att de får mer hjälp av skorna då, att det då ska ha en proportionellt större effekt mot om du springer 200 meter slätt till exempel.
Mm.
Men rimligtvis, som Johan säger, så de här karbonplattorna kan ju göra skorna superstyva, men det är ju fortfarande lätt. För så kanske man använder plast eller annat material som dels inte var lika styvt, men också kanske vägde mer. Och sen är ju inte vikten, den är ju inte så viktig på sprint som den är på utan det är ju mer, de vill ju ha styvheten och liksom den funktionen liksom. På maraton blir vikten också jätteviktig. Så att
ligger det inte någonting i också att man blir lite mindre sliten,
jo,
när man springer? Ja, att man kan kanske träna mer på,
ja, det är där man ser på medeldistans till exempel, så när man börjar träna den här dubbeltröskeln, större volymer, kvalitet, så har ju då skon, de flesta gör ju det i de här skorna, och jag som gubblöpare har ju bara fått testa på det liksom, att jag skulle inte kunna springa en meter om jag inte hade den typen av skor, för mina vader skulle smälla direkt. Och det är för unga löpare som ska träna mycket då, så ser det ut som att det har gjort att de kan träna mer volym med kvalitet, och då kan de liksom ta med sig det in på banan sen när de ska tävla. Mer än att spikskorna som de tävlar i står för den största effekten. Det skulle jag säga att det tror jag inte. Men det är ju spekulation, som sagt. Va? Men just maratonskorna, så finns ju studier som visar på hur mycket det kan göra på löpekonomin. Då. Hur mycket de testat puls och laktat och liksom med olika typer av skor. Och så.
Du vet, Sigge, att dina vader är kassa och går åt helvete om du springer. Det är snart ett minne blott.
Ja.
För att du ska träffa Mårten Prosell.
Ja, han kommer läsa allt nästa vecka, just det. Det är baksidan den här gången. Mm.
Du har koll på Mårten.
Absolut, det har jag.
Vad kan du säga till Sigge som ska utsättas?
Ja, det kommer bli intressant för dig.
Ja, vi får se om jag pallar det.
Ja, det gör det. Ja, det kommer bli spännande. Mm.
Hur ser träningen ut nu? Om du ska förklara träningen som du bedriver.
Ja, jag vet ju inte vad jag ska göra imorgon till exempel, träningsmässigt. Jag bestämmer den när jag går upp morgonen. Jag ska ju springa det här 100 miles-loppet i början av november, Kullamannen. Och så nu behöver jag väl öka volymen lite, tror jag. Springa lite fler långpass, kanske köra lite back och sådär. Men jag försöker ju springa någonting nästan varje dag. Mm. Vila ibland när det behövs.
Vad du kör kanske beror på hur arbetsdagen har sett ut också.
Jo, lite så. Och alltså, nu har jag faktiskt hållit mig frisk länge. Men ett tag hade jag ju en strategi att jag tränar så hårt jag kan för jag kommer bli sjuk snart. Jag visste det. Alltså med småbarn på dagis. Mm. Alltså jag var ju sjuk liksom hela tiden. Så det var ju bara liksom bomba på min träningen när man var frisk. Och sen blev man sjuk en vecka. Och så. Men nu har jag faktiskt hållit mig. Så nu, nu kan man ju inte bara köra på, för nu blir jag inte sjuk lika ofta. Så tror jag. Jag har varit ganska sliten efter det här maratonloppet, så att nu kör jag väldigt låga farter liksom. Bara försöker bli lite fräsch igen. Sen har jag liksom inga så här tävlingar planerade inför. Det kan vara att jag tar något på uppstuds sådär, men jag tror jag behöver väl anpassa. Jag ska snacka med mina ultrakompisar och se vad det är vi ska göra i träningen. Mm. Men det behövs ju läggas in lite mer volym, jag tänker, om jag ska orka det där.
Men det är aldrig någonsin liksom fart på det sättet?
Jo, absolut. Men jag har liksom hållit på att träna strukturerat, fokuserat i 25 år. Alltså jag behövde komma bort lite från det. Jag kan inte lägga för tydlig plan liksom, så att jag ska göra exakt det här. För jag vill inte stressa mig med det. Utan det ska vara lustfyllt. Och jag tränar så mycket kroppen klarar liksom, i nuet. Mm. Och jag har absolut en tanke. Liksom. Jag vet om att ska jag bli bra och snabb, ja, då måste jag köra intervaller. Men ja, det är inte alltid jag pallar det. Liksom.
Nej.
Alltså, 90% av träningen blir ju lite så här lägre fart och försöka bygga volym och också bygga upp en tålighet. Liksom. Jag har inte hållit på med det innan. Så att jag försöker liksom, att bygga lite långsamt så att man kanske kan ösa på mer sen då. Och inte, jag vill inte skada mig, för vi springer. Alltså, gå skada, det är inte alls kul. Men som nu till exempel när jag skulle springa det här maratonloppet, då var jag iväg på en fjällvandring 2 veckor innan där jag inte tränade alls på 5 dagar. Så då körde jag ganska hårt inför det och liksom hade en tydlig plan. Och sen läkte ut kroppen och sen la jag liksom en tydlig plan 2 veckor innan maratonloppet. Men det fick jag googla och läsa lite på vad de duktigaste maratonlöparna gör. Mm. Så då la jag en liten plan inför det, men jag jobbar inte så mycket långsiktigt än så, utan jag springer väldigt mycket liksom. Och jag tänker så här att det är ju lite för stunden, har man ett 17-milslopp framför sig, då får man anpassa sig lite efter det. Sen kanske om jag får för mig att jag ska springa snabbt på ett 5000-metslopp, ja, då får jag ju titta lite mot det den månaden. Eller, alltså. Men i och med att jag tränar så pass mycket volym hela tiden så, ja.
Och volymmässigt är det liksom, det är 10-12 mil i veckan?
Ja, men det är 10-11 mil sådär ungefär, något sånt. Och sen blir det lite mindre vissa veckor. Så, men
det är lagom.
Ja, du sa 10-12 som att då är det okej volym, allt annat är mindre än det är för lite.
Nej, jag skojar lite, men ja. Jag tycker att det är lagom.
Ja,
det tycker jag faktiskt.
Jag skulle vara överlycklig om jag kunde springa 10-12 mil i veckan.
Ja, jag gör inte det heller.
Nej.
Men det borde.
Jag tycker
jag borde.
Du får ofta låta som att du gör det.
Hur då?
När du skickar sms till mig.
Varför det?
Du gör det.
Ja, vadå? Jag är ute och springer. Ja, jag springer inte så långt.
Nej.
Och då blir det ju inte 12 mil.
Nej.
Nej, då blir det mindre, tyvärr. Vi säger inte att vi ska leverera bra tips och råd i den här podden. Det är inte alltid vi gör det.
Nej, det är blandad kompott.
Jag tänkte, Johan, du kanske har någon bra tips. Råd, alltså till löpare som vill bli bättre.
Vad ska de bli bättre på då?
Ja, det vet jag inte. Snabbare.
Snabbare.
Jag får inte säga att de ska skynda långsamt. Bara.
Då börjar man säga att de ska skynda långsamt. För det är det alltså. Nej men en grej som jag själv märkte var ju alltså just att man vågar ha, alltså om det är så att man är, alltså jag anser mig vara en motionär, det är ju inte så att jag är en elitsatsande löpare. Liksom.
Nej.
Så att man vågar faktiskt springa långsamt ibland. Det är många som gör felet. För att faktiskt kunna göra de riktigt snabba passen emellan. Att man alltid ligger och pressar på. Man alltid går ut och springer samma runda. Så springer man alltid så här halvsnabbt. Då blir det liksom, ja. Så att våga springa långsamt och våga springa snabbt ibland. Och jag behöver inte sitta liksom och säga att man ska köra intervaller, det vet väl alla. Det är väl liksom, det är det som driver en framåt, och springa snabbt emellanåt. Det är svårt att bli snabb om man bara springer långsamt.
Mm.
Just för motionärer och sådär, så försöka slå ett slag för att faktiskt köra lite styrketräning. För det tror jag är jätteviktigt. Alltså dels för att man blir, att man direkt blir lite stark och explosiv. Men jag tror också, just nu kommer jag tillbaka till min långsiktighet då, men jag tror det är jätteviktigt att faktiskt lägga lite tid och energi på styrketräning för att i det långa loppet, alltså att kroppen ska palla och träna mycket. Mm. Alltså kunna springa både mycket och långt och regelbundet och springa snabbt. Så tror jag faktiskt att alltså man behöver styrketräning. Och det gör, alltså menar eliten, det är klart att de styrketränar, men jag tror nog att det slarvas nog på ett och annat håll, tror jag, bland motionärer. Och ja, det har man ju full förståelse för. Man har ju begränsat med tid i vardagen. Liksom. Så att man maximerar ju det. Och tycker man är ute och springer så gör man ju det hellre. Men jag tycker det kan vara en bra investering att faktiskt köra lite styrketräning för att sen kunna göra det man vill göra. Att springa till exempel. Eller åka skid eller vad det man vill göra. Så jag slår ett slag för styrketräning.
Nu känns det som du pratar rakt in i mitt huvud.
Mm, vad bra.
Då hade jag precis säger det. Rakt in i båda.
Så jag är så jävla dålig alltså på det. Jag är så dålig.
Ja, jag känner mig rätt usel faktiskt.
Nej, men varför kommer man inte igång med det?
Ja, fast Johan har helt rätt ju. Men man är kanske inte så bra att sköta sig. Jag coachar ett gäng motionärer eller icke-elitlöpare. Mm. Jag slår ju också ett slag för det. Men sen så kanske man inte följer det själv.
Nej.
Men man borde.
Kör ni löpskolning?
Nej.
Det gör ni inte.
Nej.
Vad säger du om det, löpskolning? Alltså som sprinter förstår att det där är ju liksom en, det är ju en vardag.
Ja, alltså jag känner väl inte att jag behöver det så mycket längre.
Nej.
Men det är väl...
Du kör inte så mycket löpskolning alltså?
Nej, jag känner inte så mycket i skipping och sånt. Nej, men absolut, det är ju det bästa sättet att förändra sin teknik. Om det är så att man har, om någon har sagt till att du måste bli bättre på det här eller förändra det här, då är ju löpskolning the way to go.
Mm.
Så löpskolning är jättebra. Det är ju bara att slänga in i uppvärmningen ibland eller så. Det är superbra, men själv kanske, ja, jag känner ju
att det är Johan, vi tycker det var jävligt roligt att du kom hit.
Ja, det var supertrevligt.
Om brandyrket och om löpning. Ha det så bra.
Supertrevligt, tack.
Jag har ofta med mig någonting i min väska här. Jag har lite... Vill du ha en öl?
en Norrlands guld.
Ja, den här älgen är inte riktigt blå. Den har legat i väskan för länge, så den är inte riktigt kall.
Nej, okej. Okay. En varm Norrlandsguld.
En varm Norrlandsguld, ja. Men ändå en Norrlandsguld.
Det blir inte bättre än så.
Nej, det är kanske en dålig idé att ta den här nu.
Ja.
Det har ju inte tränat än idag, eller det har du kanske?
Nej, faktiskt inte.
Synd det där att man ska tycka öl är så jävla gott.
Ja.
Jag vet inte, det gäller ju inte alla, men någonstans så känns det som att öl har en viktig plats och position i löparvärlden.
Det ligger kanske...
Ja, men det är allvarligt. Jag skojar inte nu. Alltså.
Det finns många duktiga löpare som gillar öl.
Ja, många dåliga också.
Ja, det också. Du snackar om det själv.
Ja. Men du måste nästan, i det här, när du liksom tog upp en öl, du måste nästan dra biten storyn igen.
Ja.
Alltså träningsläger.
I Portugal. Där.
Ja, du måste ta den.
Ja.
Hur var det nu? Det var ett hårt läger.
Ja, för honom var det i alla fall. Jag kommer inte ihåg så mycket av mitt eget liv faktiskt.
Nej.
Men annat än de här alltså träffarna och snacket kring biten.
Ja.
Portugal 1991 kom vi fram till att
då var han aset bra.
Ja, han var väl som bäst då.
Ja.
Det här var i april, så vi var där med spårvägen.
Var ni i Portugal eller var ni...
Nej, i Portugal.
Ja.
Och vi var utanför Albufeira. Och jag tror han bodde inne, han bodde inte där vi bodde. Så vi fick höra lite rykten om vad som hände där inne där. För jag tror han bodde tillsammans med en kille som heter Per Wallin. En 2-13 kille som var med i spårvägen. Och sen hade han med sig någon kompis som jag tror var taxichaufför. Jag vet inte varför jag kommer ihåg det. Men den där kompisen var väl bara motionär och taxichaufför. Och han sprang, det så pratades om hur mycket han sprang varje dag.
Mm.
Men också hur mycket öl han drack varje dag.
Uh-huh.
Och bland annat en dag så hade de hade sprungit 25-30 kilometer innan frukost tror jag.
Mm.
Och sen så gick de och köpte varsin backöl och la sig i poolen. Och innan lunch så sägs det då att bitarna hade druckit upp sin back. Och skulle gå och köpa mer. Och så där höll det på hela veckan. Och sen sista dagen...
Hela veckan.
Ja. Och så sista dagen då åt vi middag tillsammans med biten och några andra personer. Han var lite sliten helt enkelt.
Mm.
Och så sa han till oss ungtuppar, jag var bara 20 bast då. Sa han att om jag lägger in en snus nu, då kommer jag bli knockad. Och vi bara, men lägg inte in en snus då. Gör inte det. Och han satt och berättade att han hade sprungit 24 mil och det var en semestervecka och vad det var.
Mm.
Ja, så lade han in en snus och så tog det ungefär 30 sekunder. Sen sov han på, med huvudet på bordet. Så han, det var ju som han sa, det räckte med den sista snus.
Ja.
Så jag vet inte hur han kom hem eller hur det var. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men några veckor senare, bara, eller vad kan det vara, 5-6 veckor senare, så var han i Stockholm Marathon hur lätt som helst.
Ja.
Vår tränare var inte jättenöjd med den där middagen. Han var lite orolig att vi tog liksom, att vi blev inspirerade eller influerade av honom på fel sätt.
Det var väl det året i Stockholm Marathon när jag mötte honom på Västerbron, tror jag.
Ja, jag tror det också.
Ja, var det,
jag
tror det.
Han sprang och lekte med fältet då, verkligen. Ja. Så han var riktigt bra. Han hade en off-vecka, han hade fått den där lägeveckan utav något företag. Han hade vunnit någon tävling eller någonting, så därför han hade med sig den här taxichauffören, tror jag.
Men jag har hört, eller jag har fått för mig att biten, alltså Åke biten Eriksson, som inte heter Eriksson nu, heter något annat.
Ja.
Ja, men, skitsamma. Att han såg träningslägren, det var lite som semester för honom. Han tränar hårt varenda dag i veckan annars.
Ja, men jag har hört det där också, att det var lite så. Han tog det lite lugnare då. Fast som han sa, det var jävla bra veckan då. Semester har sprungit 23 eller 24 eller vad det nu var. Det var hiskligt mycket i alla fall. Så att han hade led vid poolen och sen sprungit 3 mil om dagen, minst.
Starkt.
Ja.
Jag skulle vilja ha en rallsponsor i podden, tror jag.
Ja, det var inte så dumt.
Elitpodden sponsrad av Norrlands guld.
Till exempel, ja.
Det vore jävligt passande.
Ja. Okej, och väldigt PK.
Ja, skit, strunta i. Men du, jag tror du är en sån IPA-kille.
Nej, inte. Nej. Jag försöker lära mig.
Jag försöker lära dig.
Ja, nej. Jag har en som försöker lära mig.
Ja, ja.
Ja.
En fråga från producenten här.
Varsågod, Jakob.
Om ni vill ha spons från Norrlands guld, varför ska de betala om ni redan pratar så mycket om dem i podden?
Ja, men de måste, förstår du hur mycket mer vi kommer prata om? Hela podden kommer ju handla om...
Om öl,
Norrlands guld. Om Norrlands guld.
Då förstår jag. Norrlands guld, ring oss.
Ja, det vore bra sponsor. Kexchoklad också, tycker jag.
Ja.
Cloetta borde ringa.
Ja, den kommer.
Vi är sponsrade av Cloetta kexchoklad.
Vi äter kexchoklad och dricker Norrlands guld.
Sa jag att jag har skaffat gymkort igen?
Nej, det har du faktiskt inte sagt.
Nej, men jag kände att det var någonting.
Nu blir jag väldigt glad.
Saknades i livet liksom. Utan ett gymkort så blir det inte någonting komplett.
Nej.
På något sätt. Så nu står jag återigen på bandet, blickar ut över den fullständiga galenskapen. Det är många pannor där, galenpannor, som tror att de gör rätt. Det gör de aldrig.
Nej.
Nästan. Jag återkommer mer till det här i senare avsnitt, tror jag. Men jag gjorde en observation, det var bara för några dagar sedan.
Ja, det är klart du gjorde.
Ja, bredvid mig så var det en gumma, inget bra ord, kvinna, lite medelålder, satt på cykel. Och då kommer det här klassiska momentet som alltid sker på gym, att de kommer aldrig igång.
Nej.
För att det är så helvetes socialt.
Ah, okay.
Hon brukar egentligen vara med på ett pass, förstod jag, vid den här tiden, den här kvinnan.
Ja.
Och då kommer ju de här deltagarna som ska köra passet. Och så kom den första fram. Jaha, ser du på cykel? Jag har fått en inflammation i knäleden, sa hon.
Mm.
Ja, jag vet inte vad det är för sig. Jag har aldrig haft det. Inflammation. Det kan, ja, man väl få.
Det kan man nog.
Ja, det hade hon väl. Så då drog hon ju hela den storyn för den här. Ja, du förstår att jag var hos doktorn. Och han ordinerade bara Ipren. Så jag äter 2 Ipren nu 2 dagar av. Men det är inte bättre. Så, alltså, det tog lite tid att berätta storyn.
Ja.
Ja, 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 men vi kanske ses nästa vecka igen då. Ja. Då tror man att nu kommer hon igång. Men då kommer ju nästa person från passet. Ah. Jaha, ska inte du vara med på passet? Nej, jag har en inflammation i knäleden, förstår du. Och så kommer hela historien igen.
Jaha.
Och igen. Det blev liksom aldrig någon fart.
Hon började aldrig.
Jag hann ju gå därifrån.
Ah,
okay. Så att, jag vet inte. Det tycker jag är så, det där är ganska klassiskt.
Ja, lite måste ha fokus när man går in. Ja.
Ska vi säga något om Mexico Marathon? Eller är det liksom passerat? Eller det där att... Hur många var det? 11 000?
11 000 har blivit diskvalificerade.
För att de skulle ha genat åt kollektivt. Jag tror ju inte riktigt på det.
Nej, det är nog något annat som har hänt, känns som. Ja. Men 11 000 har kanske inte fått resultat.
Så kan det ju...
Ordet diskvalificerade kan man väl också kanske.
Annars har ju de ett jävla bra kollektivtrafiken. Måste ju fungera.
Väldigt väl.
Väldigt väl om 11 000 ska...
Rusa ner samtidigt i tunnelbanan för att gena.
Du såg för övrigt vår vän Evelöv i tv-soffan.
Ja.
Vad var det för någonting?
Det var sådana här tips.
Bra,
ja.
Det gillar vi.
Ja.
Man ska ge tips.
Ja, löpartips i TV4, morgonsoffa. Det är favoriten. Men det var faktiskt ovanligt bra, tyckte jag.
Alltså, vad var det?
Ja, men det är framförallt en sak som kom upp där som jag tyckte var intressant. Det var om man hade problem med benhinnorna.
Mm.
Och då sa man att det springer man oftast bort.
Fan, vad bra.
Ja, så det får MVG på den, tycker jag faktiskt.
Verkligen. Smärta ska botas med
smärta.
Apropå det så har jag en epilog. Är du beredd på det som ska komma nästa vecka?
Nej, för jag vet inte vad du menar.
Doktor Smärta kommer.
Ja, det vet jag inte om man kan bli vara beredd på faktiskt.
Han har långa nålar med sig.
Ja.
Och de nålarna ska han pressa in ganska långt in i ditt kött.
In i mitt kött? Jag vet inte om jag... Jag tror jag måste sitta på distans när vi spelar in nästa vecka.
Nej, får du inte. Jag tycker det var en jävligt bra cliffhanger.
Ja.
Så tack för idag.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.